Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar och tar upp tankar och frågor om språk på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Välkommen till ett nytt år med Språkpodden. 2015 års första podd handlar om tillgängligt språk eller icke-diskriminerande språk skulle man kunna kalla det för i det här sammanhanget. Den 1 januari kom det nämligen en del förändringar i diskrimineringslagen. Dagens gäst heter Ellen Freider. Hon är språkkonsult som jag. Och vi ska prata om tillgängligt språk idag. Välkommen Ellen.
Tack.
En av förändringarna i diskrimineringslagen är att de har lagt till ytterligare en diskrimineringsgrund. Nu är bristande tillgänglighet en grund för att man ska kunna anmäla företag eller myndigheter till diskrimineringsombudsmannen. Vad handlar det om, Ellen? Bristande tillgänglighet?
Ja, den här skärpningen handlar om att man vill öka skyddet för personer med funktionsnedsättningar. Så att bristande tillgänglighet ska vara lättare att anmäla. Man ska inte missgynnas på något sätt när man har en funktionsnedsättning. Samhället ska vara tillgängligt för alla.
Mm.
Så den här skärpningen innebär att det blir lättare att anmäla om man upplever sig diskriminerad.
Just det, det räcker med att känna sig.
Ja, i princip så ska det räcker med att man upplever att man har blivit diskriminerad för att man ska kunna anmäla och förhoppningsvis också då få rätt i en juridiska sammanhang. Man kan också prata om att det här lagen har gått från att vara en skyldighetslag för företagen och olika verksamheter då, till att bli en rättighetslag för individen. Mm. Så att det blir större fokus på individens rättigheter och upplevda diskriminering då.
Mm.
Och även tidigare så var funktionsnedsättning ju en diskrimineringsgrund i lagen.
Just det.
Men nu så har då bristande tillgänglighet lagts till för att ytterligare skärpa det här då. Det blir lättare att anmäla företag och organisationer för det de inte gör. Och inte bara för det de gör. Alltså inte bara aktiv diskriminering utan även om de brister i att göra verksamheten tillgänglig för alla.
Just det. Vad kan det handla om för typ av tillgänglighet då?
Ja, alltså det som folk antagligen tänker på i första hand är väl den fysiska tillgängligheten. Det är väl det man ser i samhället också mer om man med ramper och att man bygger för att göra lokaler och verksamheter tillgängliga.
Just det.
Fysiskt då. Men det finns ju många typer av funktionsnedsättningar och därmed finns det också många typer av anpassningar som man kan behöva göra.
Mm.
Och som exempel på det här så nämner diskrimineringsombudsmannen nu att personlig stöd och service kan vara en sån sak.
Jaha.
Till exempel om du är på restaurang så kan du begära att få menyn uppläst för dig om du av någon anledning inte kan göra det själv.
Just det. Om man inte kan läsa av olika skäl?
Ja, om det är av en funktionsnedsättning. Om du är 5 år och inte kan läsa, då får du kanske be mamma och pappa och inte servitören. Men sen så kan det också handla om information och kommunikation på andra sätt. Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan se, så ska ju information finnas tillgänglig i andra former. Att du ska kunna få en webbsida uppläst för dig. Då måste den vara gjort i ett tillgängligt format till exempel. Om du ska få den uppläst med digital hjälp.
Just det, med någon typ av talsyntes eller?
Ja, det finns något som heter skärmläsare till exempel. Ja. Det ställer vissa speciella krav på texten.
Mm. Att den ska vara framtagen liksom, på ett sätt som stödjer olika typer av såna här hjälpmedel.
Ja, precis. Mm. Det finns ju flera exempel på det här. Det kan ju handla om att det ska gå att göra texten större om man har en synnedsättning bara, om du är äldre och inte kan se. Att det ska finnas alternativa ljudformat. Det kan ju finnas filmer eller ljudklipp också på en webbplats till exempel för att du ska få det tillgängligt.
Mm. Tillgänglighet kan betyda olika saker beroende på vad man har för behov. Här har vi pratat om tillgänglig information i första hand och eftersom det är språkpodden vi lyssnar på. Och då kan tillgänglighet till exempel handla om att en myndighet eller organisation eller ett företag ska erbjuda information i olika format. Till exempel att texten på webbplatsen ska fungera i att bli uppläst med talsyntes. Är det ungefär så? Har jag fattat rätt här, Ellen?
Ja. Det tycker jag att du har. Sen finns det ju förstås många olika exempel. Vi ska väl prata om hur man kan göra det här tillgängligt.
Ja, men precis. Kan det handla om informationens rent språkliga form också? Kan språket vara mer eller mindre tillgängligt? Eller hur?
Absolut, det stöter vi ju på varje dag som språkkonsulter. Att texter kan vara mer eller mindre begripliga. Och det är ju också en tillgänglighetsfråga. Men sen så kan man ju också prata om språkliga anpassningar för specifika funktionsnedsättningar. Och jag skulle vilja säga att det handlar om alla nivåer av språket som man kan anpassa, som kan vara bättre eller sämre. Det kan handla om dispositionen i en text, det kan handla om rubrikerna, det kan handla om ordvalet och grafisk utformning, allt möjligt som påverkar hur pass tillgänglig en text är.
Just det.
Men språklig tillgänglighet är ju väldigt komplext. Det är inte som att sätta upp en ramp i en trappa. Man gör det och sen är man klar och så vet man att man, nu har jag gjort min verksamhet tillgänglig.
Så, åtminstone för dem i rullstol.
Ja, men precis. Åtminstone för dem som är rullstolsburna. Men med språket så finns det inte riktigt så tydliga gränser. Man är inte klar, man har inte gjort en grej och sen är man säker på att det här funkar för alla som har den här typen av funktionsnedsättning. Utan det är något man måste jobba ganska mycket med kontinuerligt tills man har hittat rätt.
Ja, om det går att hitta något rätt för alla. Men ja. Det finns ju de här gamla klassiska språkliga grejerna som man kan göra. Till exempel korta meningar, korta ord, vardagliga ord. Är inte det lite sådär idiotsäkert att om man har skrivit korta meningar, då har man i alla fall gjort texten mer tillgänglig?
Ja och nej. Det är inte bara det handlar om. Och det är inte alltid så att korta ord är den vägen till tillgänglighet. Till exempel för en dyslektiker så kan en mening som består av många små korta ord i följd vara ganska besvärlig. För att det blir lättare att de mixas ihop när man försöker avkoda texten.
Just det.
Så att det är inte riktigt så enkelt heller, tyvärr kanske.
Nej.
Det finns många exempel på vad som påverkar tillgängligheten. Och som jag sa innan, det är just det att det finns på olika nivåer, dispositionen och rubriker och... Och som sagt, alla funktionsnedsättningar är ju inte likadana heller. Det som är lätt för en person med en funktionsnedsättning behöver inte vara för en annan.
Nej, men precis. Så att även om det finns funktionsnedsättningar där man behöver korta ord, ja, då har man skrivit texter med korta ord och då kanske man istället har gjort en svår för dyslektiker.
Mm.
Hur man än vänder sig så har man...
Jag skulle säga att det kanske finns en gyllene medelväg någonstans.
Det gör det i alla fall.
Ja, men i viss mån. Alltså man kan ju bli mer... Ju mer man jobbar med det här, desto mer medveten blir man om vilka svårigheter som kan uppstå. Och då kanske man kan hitta en väg att undvika de största problemen för alla.
Att man funderar på vad i min text kan utesluta en målgrupp eller några läsare.
Mm.
Att man börjar i den änden.
Mm. Det är en jättebra utgångspunkt att tänka sådär också. Och just för att komma ihåg att varför vill vi göra det här? Jo, vi vill ju att vår information ska nå ut till alla. Mm. Det är ju inte så att många gånger när man frågar någon, när vi frågar våra kunder vad de har skrivit, vem skriver den här texten för? Ja, då är det väldigt ofta så att de säger alla. De vill att alla ska kunna läsa och förstå det här. Och då gäller det också att komma ihåg att alla inte har samma förutsättningar. Och bli mer medveten om vilka olika besvär som kan uppstå och vilka hinder som kan finnas. Så det är väl en bra utgångspunkt för det här är att bli mer medveten om.
Mm. Om man känner sin mottagare så kan man också. Mm. Ja, precis. När vi pratar om ganska små byggstenar som ordval och så. Men på ett mer övergripande plan, hur ska man tänka då?
Ja, en annan sak är ju att det är viktigt att texten hänger ihop och fungerar som en helhet. Man kan ju inte bara sitta och titta på ordval. Som du sa, att det är inte... Det finns inte de här idiotsäkra orden så, utan det måste fungera som en helhet.
Mm.
Och det här gäller ju inte bara för personer med olika, om man till exempel dyslexi eller olika lässvårigheter eller funktionsnedsättningar. Det gäller ju för alla människor att texten behöver vara logiskt sammanhängande. Och då kan man ju hjälpa alla läsare genom att ha tydliga sambandssignaler och få ett bra flyt i texten.
Ja, men precis.
Och det är otroligt viktigt.
Jättebra, för att det är ju... En fälla man kan gå i, tänker jag, är att man stirrar sig blind på meningslängden till exempel och så skriver man jättekorta meningar.
Mm.
Och det som blir lidande då i texten är ju sammanhanget och sambandsorden.
Mm.
Och så får man litar liksom lite på att läsaren ska dra de här slutsatserna själva. Och som vanlig läsare så är det besvärligt. Har man då till exempel ett kognitivt funktionshinder, då blir det ju faktiskt helt omöjligt.
Ja, och en annan sak är att det ska finnas rätt information med, att man ska ha gjort ett vettigt informationsurval.
Mm.
För det litar ju läsarna på att vi har gjort åt dem, så att säga. Ja. Och också att då ha begränsat informationen, att man väljer ut rätt information och inte tar med allt för att man tänker att då har jag täckt in ordentligt, mm. utan man ska göra ett relevant urval.
Just det.
För då sparar man också energi och så till de läsare som behöver kortare texter, och alla läsare vill ha kortare texter. Alla vill ha kortare texter, så att det, ja. Det kan inte bli fel om Nej. Man bara gör ett vettigt informationsurval.
Precis, vi har tillräckligt att läsa, tack. Mm. Ja, vilka texttyper tänker du på när vi pratar tillgänglighet? Finns det några som är särskilt viktiga eller särskilt svåra? Eller hur tänker du där?
Målet med lagen är ju att hela samhället ska vara tillgängligt för alla. Sen är det klart att man kan fokusera mer eller mindre på vissa bitar. Och i första hand så är det väl samhällsinformation från kommunen och från myndigheter, sånt som man behöver kunna ta del av för att få vara en del av samhället och få sina rättigheter tillgodosedda. Sådär.
Mm.
Men sen kan det ju vara privata saker som sånt som du, allt möjligt som du får hem i brevlådan, till exempel med elavtal och information från din hyresvärd och lappar i hissen om att hissen ska vara avstängd, kan ju vara enormt viktigt att det är skrivet på ett tydligt sätt och att informationen kommer fram. Sen om man tittar på vad den här lagen kommer få för effekt, så är väl en gissning att DO kommer, alltså diskrimineringsombudsmannen, kommer kanske inte intressera sig i första hand för bageriet på hörnet, utan mer att titta på företag och organisationer som påverkar många människor och deras texter.
Ja, precis. Alltså texter som är viktiga för att vi alla ska kunna utöva våra demokratiska rättigheter på något sätt.
Mm. Ja, även webben förstås.
Ja, det är ju den största informationskanalen överhuvudtaget.
Ja, det är nog där som de flesta får sin samhällsinformation idag.
Mm. Och även alltså privata. Hur gör man för att byta elbolag till exempel? Eller vad det nu kan vara för någonting. Det är webben man går till i väldigt många fall. Vad ska man tänka på där ur det här perspektivet då?
Alltså dels är det ju det rent språkliga, det som vi jobbar mycket med. Och det kan handla allt från att ha tydliga, bra rubriker. Och det här är ju sånt som är viktigt överallt. Men det blir särskilt viktigt på webben att ha tydliga rubriker, gärna handlingsinriktade. Hur gör jag?
Mm.
Hur gör jag för att byta elleverantör?
Ja.
Eller, och tydliga anvisningar om hur man tar sig runt på webbplatsen. Var jag hittar vad. Det kan finnas text som handlar om texten.
Ja.
I det här avsnittet kan du läsa om det här. Som metatext som vi kallar det.
Mm.
Så det är mycket sådana språkliga saker. Och sen att vara konsekvent i ordval och använda begripliga ord och inte ha ett inifrån perspektiv. Det är ju ett vanligt problem i många organisationer, att man skriver det så som man pratar på företaget eller myndigheten.
Mm.
Men att man använder de ord som folk i allmänhet kan förstå.
Just det.
Men sen på webben så finns det ju också sånt som länkar ska vara tydligt formulerade. Det är ännu viktigare att begränsa informationsurvalet. Inte ha PDF:er i onödan, att lägga informationen direkt på webbplatsen och inte ladda upp massa filer och sånt kan ju också vara en sån sak.
Just det.
Om det finns PDF:er så ska de vara gjorda i ett tillgängligt format. Det ska inte vara ett inskannat Word-dokument, utan det ska vara gjort som en tillgänglig PDF.
Ja, just det, så att den går att läsa med till exempel talsyntes.
Ja.
Mm.
Olika sorters tekniska lösningar då. Och sen kan man ju också ha en separat sida med extra lättläst information för vissa målgrupper på webben.
Ja, just det. En liten men viktig målgrupp, får man väl säga. Det är inte så många som behöver lättläst, men de som behöver det verkligen, så att säga. Då ska vi se om jag har fattat här då. Det handlar om i princip alla texter, att de ska vara tillgängliga. Men det vi har pratat om här och som vi har lyft fram då, och som extra viktigt, är till exempel samhällsinformation. Avtal pratade vi om lite indirekt, för vi pratade om elavtal. Och att webbplatser är den informationskälla som är vanligast. Finns det något mer som du tycker är viktigt, Ellen?
Ja, ett exempel, blanketter. Det är inte mycket text på dem, men därför blir den desto viktigare att den är funktionell och att blanketten går att fylla i på olika sätt, men också att det är tydligt formulerat så att det framgår. För det finns ju en miljard varianter på blanketter vad de kan handla om, men oftast så är det ju väldigt viktigt om det är någon tjänst man ska efterfråga eller så.
Mm.
Det är lite det där, ursäkta att texten är så lång, jag hade inte tid att skriva kortare. Den här klassiken. Att en blankett, den är väldigt kort och då måste den vara väldigt genomtänkt.
Ja, precis. För det är ju, om man till exempel vill beställa någonting, eller byta elleverantör eller vad det är, då handlar det om att man fyller i en blankett antagligen, och hur kommer man vidare och hur vet man vart man ska, hur man ska skicka in den och en massa sådana saker. Alltså för myndigheter, diskrimineringslagen berör ju inte bara myndigheter utan hela samhället, men för myndigheter finns det ju en språklag sedan några år, 2009 kom den, och jag känner att de här två lagarna hör ihop lite grann i och med att det handlar om tillgängligt språk då. Och enligt språklagen så ska ju myndigheterna skriva vårdat, enkelt och begripligt, som de har uttryckt det då. Är det samma sak som tillgängligt? Kan man säga att tillgängligt liksom är summan av ett vårdat, enkelt och begripligt språk?
Ja, faktiskt i viss mån skulle jag säga att det är så. För att både det här vårdat, enkelt och begripligt, vi brukar ju prata om att vi brukar kalla det för klarspråk, som en sammanfattning. Och
det, myndigheter kallar det också ofta för klarspråk.
Ja, precis. Och i det så ingår ju också att texter ska vara mottagaranpassade. Det ligger i det här ordet begripligt, att det ska vara anpassat för den tilltänkta mottagaren.
Just det.
Om man har anpassat sin text efter mottagaren, då ska ju det, i det ska det ju då ingå att mottagaren kanske har en funktionsnedsättning. Så på det sättet skulle jag säga att i begreppet, så om man jobbar efter de här klarspråksprinciperna, så blir texterna, språket blir tillgängligt. Men sen tillkommer ju det här med den tekniska tillgängligheten. Och det är nog någonting som många kan förbättra. Att skriva mer, jobba just det här med det tekniska, koda och tagga texter på olika sätt. Så att språklagen är en bra bit på vägen, och sen finns det mer man måste tänka på.
Så myndigheter, de är hyfsat insatta i det här då, men alla andra, det finns ju massa privata aktörer som också är viktiga och som har samma skyldigheter att vara tillgängliga som myndigheter har. Hur ska de jobba?
Ja, alltså det finns ju mycket att göra, som sagt. Man kan ju läsa på om klarspråk. Det finns ju mycket hjälp att få. Till exempel hos Språkrådet så finns det ju en klarspråkskurs som man kan göra online.
Just det, en liten kort en.
En liten kort webbkurs som man kan göra på en timme. Så, och där får man en ganska bra bas. Så.
Just det. För att det är ju självklart att det är samma språkliga knep och tricks som gör privata texter tillgängliga som myndigheterna använder. Kan du ge några sådana konkreta mirakeltips för tillgängliga texter som alla kan använda?
Mirakeltips, ja. Ja, men det första, det kanske inte är ett konkret tips, men det första som man måste tänka på, det har jag väl redan berört då, är att man ska bli medveten om att man har många olika läsare och vad de kan ha för behov. Att kanske sätta in sig lite i vad olika funktionsnedsättningar kan innebära när det gäller texter.
När det gäller möjligheten att ta till sig information via text, helt enkelt.
Ja, men precis. Perfekt formulerat.
Ja.
Men sen om vi då ska ta någonting, lite mer konkreta tips då. Då kan vi se som en första grej, sammanfattningar kan vara en väldigt bra sak. Om det är en längre text, eller ja, egentligen alla texter som är mer än en sida, kan behöva en sammanfattning som visar tydligt vad det här handlar om. Och det gäller både på papper och på webb, så kanske ännu mer på webb, där vi oftast läser väldigt sådär målinriktat. Vi är ute efter en viss information och vi vill veta om den finns på den här sidan. Då är ju sammanfattningar, till exempel i form av en ingress, väldigt viktiga.
Precis.
Och även sånt som metatext, som text som visar vad det här handlar om. Man säger, på den här sidan kan du läsa om det här. En annan sån sak kan vara punktlistor om man har uppräkningar. Det är ett jättebra, ett enkelt knep för att göra texter bättre faktiskt. Det blir enorm skillnad både rent grafiskt och lättare att ta till sig den här informationen.
Det blir ju så tydligt hur strukturen är i texten. Alltså den blir väldigt tydlig.
Ja, och en annan sak som man kan tänka på där just när det handlar om tillgänglighet är att gärna använda numrerade punktlistor kan vara bra. Annars brukar vi säga att man ska ha en punktlista med punkter om det inte finns någon tydlig inbördesordning mellan de sakerna man listar. Men just när man tänker, okej, om den här texten kommer på nätet då, om den kommer användas med någon som använder sådär talsyntesen, skärmläsare. Då är det jättebra att punktlistan är numrerad, för då kommer skärmläsaren att säga, nu kommer en punktlista med 7 punkter. punkt 1 och så läser den punkt 2 och så läser den den.
Ja, ja.
Och det gör ju att man får en bättre känsla för informationen och var man är i det någonstans.
Mm. Och att man också får veta hur många punkter det är.
Ja, precis. Så ja. Det är ett sånt konkret tips.
Mm, lite mirakel.
Men det kan faktiskt kännas rätt magiskt ibland när man har gjort en punktlista av en lång uppräkning.
Ja.
Ja, och sen så det här som du var inne lite på tidigare, att man ordvalet. Men då handlar det inte bara om att använda enkla ord, för, och det är också relativt vad som är enkla ord då.
Mm.
Men att vara konsekvent i ordvalet, det är det. Jätteviktigt. För att det kan ju förvirra enormt om det, man använder samma ord för tre olika ord för att beskriva samma sak.
Ja.
Vilket ändå inte är helt ovanligt.
Nej, men det finns ju, alltså, och det tror jag är i all välvilja, så att säga. Att man vill göra texten varierad och trevlig att läsa.
Ja, precis. Och det kan funka i vissa sammanhang, men det, många gånger så är det viktigare att vara konsekvent. Och det, där har vi igen, om du har en kognitiv funktionsnedsättning.
Just det.
Så ska du inte missgynnas av det, och då ska det vara lätt att förstå att det här handlar om samma sak hela tiden.
Mm. Att anställd och personal är...
Det är jag i båda fallen, ja. Men det är samma sak.
Strålande. Det blev lite magiskt på slutet i alla fall, tycker jag nog.
Ja.
Ja,
och sen ska vi se att det kommer några fler konkreta tips i språkbrevet.
Med det så får jag tacka Ellen och sammanfatta lite och säga att för mig så känns det som att det här är otroligt nära förknippat med allas rätt till begriplig information. Om sånt som berör deras liv.
Mm.
Att de ska kunna fatta beslut som är avgörande för dem. Och att det här är faktiskt viktiga saker. Det handlar om liksom rätten att kunna delta i den demokratiska processen. Att man ska ha samma förutsättningar, oavsett förutsättningar på något sätt. Det handlar om rättssäkerhet. Att man förstår vad man skriver på för typ av avtal. Och en massa sådana saker. Så att det här ska bli jättekul, eller spännande ska jag säga, inte kul, att se vad DO kommer att, hur det kommer att gå, om det kommer att bli anmälningar och vilka avgöranden som diskrimineringsombudsmannen kommer att komma fram till.
Mm.
Mm, så att det blir ett spännande år 2015.
Mm, verkligen.
Ja. Tack snälla Ellen.
Tack själv.
Ja, som vanligt så finns det ju ett språkbrev då som tar upp det här ämnet som Ellen har skrivit. Med lite fler tips och tricks kan du läsa på språkkonsulterna.se. Och med det var det faktiskt slut för den här gången. Men det är bara en månad tills vi hörs igen. Den 16 februari är det dags. Håll ut till dess.